Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klingvall. Och idag också Torkel Klingberg. Hej Torkel.
Hej.
Tja. Du är professor vid KI i kognitiv neurovetenskap, eller hur?
Stämmer.
Och jag hoppas att jag kan få intervjua dig om barns hjärnor och deras utveckling och vad vi vet om vad det har för konsekvenser på tänkande och beteende.
Ja. Får göra det bästa.
Ja, bra. Men kan inte du bara berätta, liksom, vad är forskningsläget idag? Vad vi vet om hur hjärnans, den typiska hjärnans utveckling ser ut från det att man föds till mognad?
Ja, vi vet väl allt mer, men inte allt. Mycket av utvecklingen följs ju med magnetkameror. Där man tittar på hur den grå substansen och visa substansen utvecklas under barndom och tonår. Och vi vet ju att det sker en extremt dynamisk förändring av hjärnan ända upp i 20-årsåldern faktiskt. Det mesta händer såklart under fosterperioden och fram till ungefär 2 års ålder. När de här olika kopplingarna mellan nervceller växer ut. Och sedan så sker det en gradvis ansning, som man säger, en pruning. Där vissa kopplingar förstärks och andra kopplingar försvagas.
Alltså ansning, som man ansar ett träd?
Man liksom ungefär kapar. Som man ansar ett träd. Och träden i det här fallet är ju alla kopplingarna, förgreningarna med kopplingar mellan de olika nervcellerna i hjärnan.
Alltså är det rätt att säga att det växer då, de här första 2 åren. Och sen finns det en tillbakagång helt enkelt.
Ja, delvis förstärkning av vissa kopplingar och andra kopplingar som försvinner helt enkelt.
Det känns ju, om vi bara börjar med den liksom, första 2 åren, då, det känns ju väldigt icke-intuitivt. Jag tänker att man tänker sig att hjärnan är någonting som liksom växer och att det är mer och mer kopplingar desto mer man lär sig. Hur kan det vara tvärtom?
Ja, det kan tyckas vara ett osmart sätt att konstruera hjärnan. Men å andra sidan så ger det ju en bred förberedelse på väldigt många olika typer av beteende. När vi föds så vet vi inte riktigt vilken värld är vi föds till. Så att det är på det här sättet som hjärnan är programmerad. Och diskussionen om vad som formar den här utvecklingen är olika teman. Dels så vet vi ju att det finns en stark genetisk komponent, alltså att hjärnan byggs utifrån en ritning som skrivs med genetik. Å andra sidan så vet vi att det finns en fas när vi anpassar systemen gradvis. Ett exempel här är ju läsning till exempel. Självklart så är hjärnan inte liksom genetiskt förprogrammerad för att läsa specifikt, utan den är bara förberedd på väldigt mycket olika grejer. Och använder vi den då till att lära oss läsa, så omformas hjärnan gradvis där. Och språket lägger sig gradvis i vänster hjärnhalva till exempel.
Förlåt, alltså, och där menar du att våra gener som bygger hjärnan från början då är inte anpassade för att vi ska kunna läsa, för det fanns inte på savannen liksom?
Nej, såklart. Alltså läsningen är mycket tidsen. Det är så sen uppfinning att den har inte hunnit ge evolutionära avtrycken nu. Mm. Så att det är omöjligt att vi skulle vara genetiskt ha läst specifika gener, utan de gener som spelar roll för läsning, de kodar för något annat lite mer generellt. Att man har, till exempel så vet vi att om du har lite sämre kopplingar mellan olika delar i den bakre delen av hjärnan, så kommer det bli lite svårare för dig att lära dig läsa.
Så det ser ut som att det finns en läsgen?
Så det ser ut som att det finns en läsgen, men den har naturligtvis haft en annan funktion tidigare. Och
vet man vilken? Det är ju superintressant.
Det här är ju specialiserade system för visuell perception och analys. Alltså till exempel att kunna känna igen silhuetter och förenklade former. Tror man att det är ett område som var bra på det, återanvänds senare till någonting annat. Det är någonting som kallas för neural recycling-hypotesen, det vill säga att vi har ett beteende som är att kunna identifiera former och färger i vår omgivning såklart, och vi återanvänder en del av de här specialiserade områdena till någonting annat i den här formen.
Alltså som någonting som att typ se en gasell på horisonten. Silhuetten av en gasell på horisonten var någonting vi hade nytta av.
Till exempel.
För 100 000 år sedan.
Ja, precis.
Och nu har man sett en läsning. Ja. Det är
och nu så blir då gradvis vissa områden specialiserade. Vissa är specialiserade på att känna igen ansikten, andra på objekt. Och sen så har det blivit ett tredje område här då som känner igen bokstäver eller bokstavskombinationer.
Ja. Men nu är vi redan liksom en bit in i början på skolåldern. Om man backar där till första 1-2 åren.
Mm.
Vad är liksom skillnaden på en sån litet barns hjärna och en vuxen hjärna? Om man skulle titta på dem.
Ja, en väldigt grundläggande process som sker, det är myeliniseringen av hjärnan.
Mm, vad är det?
Förut så pratade vi om nervcellerna. Och myeliniseringen är isoleringen i de ledningar som går från ena nervcellen till andra nervcellen.
Mm.
Och det här är nödvändigt för att signalerna ska skickas fort och energieffektivt.
Mm.
Och i den riktigt tidiga utvecklingen så är inte alla de här barnsystemen myeliniserade nu. Så att det finns liksom en grundläggande mognad som fattas helt enkelt.
Vad betyder det? Alltså att den inte är specialiserad? För myeliniseringen gör på något sätt att man liksom bestämmer sig. Okej, det här området ska snabbt prata med det här området. Och så den kommunikationen måste gå fort.
Ja, alltså när en nervcell i ett område ska skicka signaler till en nervcell i ett annat område, så gör det ju det genom ett utskott. Ett axon.
En tråd liksom.
Ja, och den är en elektrisk signal som ska skickas i den här kabeln, om du vill så kalla det. Och kabeln ska isoleras också. Och det är det som är myelinet. Och det blir tjockare och tjockare, vilket gör att signalen leds bättre och bättre. Snabbare och snabbare.
Mm. Ser man det? Om man tittar faktiskt, plockar ut en bebishjärna och en vuxen människas hjärna. Ser man den skillnaden visuellt?
Ja, det här är en av de sakerna som det faktiskt går ganska bra att se även med en MR-kamera utifrån. Visst, du kan se det med ögonen också. Men med MR-kamera så kan man då mäta mängden myelin i hjärnan.
Mm.
Och det här är någonting som man ser ökar gradvis genom hela barndomen och ungdomen.
Mm.
Och det var en studie som jag faktiskt gjorde där vi tittade just på myelinisering och läsning, och såg att personer med lässvårigheter, i det här fallet hade de dyslexidiagnoser, så hade de mindre myelin i de här barnsystemen som ska leda språkinformation.
Mm. Inte bara myelin i allmänhet, utan just de områdena
just
som man förväntade
sig. Ja, precis. Mm. Och det har man sett andra forskargrupper sett senare också. Det verkar inte vara så att det är specifikt för dyslexi, utan det är snarare en normal variation. Att precis som vi har olika många muskelfibrer eller olika tjocka muskelfibrer, så, eller olika andel snabba och långsamma muskelfibrer, så har vi, så skiljer sig våra bansystem också. Det är inte någonting som är skada eller normalt, utan det är snarare bara en gradskillnad här. Och den gradskillnaden spelar roll för hur lätt det är att lära sig läsa till exempel.
Mm. Det här myelinet som du pratade om, som ökar under hela barndomen. Det finns ju sjukdomar som man kan få när man blir äldre som går mot just myelinet.
Mm.
Ta något exempel. Vad är något exempel på en sån?
MS till exempel.
Ja. Ser man likheter på MS-patienter och väldigt små bebisar på beteende då? Eftersom de bägge saknar den här mängden myelin som vuxna har.
Nej, det är ju olika mekanismer. Vid MS då så är det ju inflammatoriska händelser som slår till. Så att där ser man ju mera på en specifik ett specifikt område här och där som drabbas. Medan hos ett yngre barn så är det ju hela barnsystem, hela hjärnan som gradvis mognar. Och den gör det ofta i en speciell takt. Först så mognar de motoriska systemet och de sensoriska systemet. Och långt senare de här mer avancerade systemen som har med högre tänkande, kognition och språk att göra.
Ja, okej. Okay. Så man kan inte tänka att det är liksom...
Nej, det är inte spegelbilder av varandra.
Det är inte spegelbilder av varandra. Men det där är ju superintressant som du säger, att de olika delarna mognar i olika ordning.
Mm.
Berätta, kan du fördjupa det lite?
Ja, det här är ju tillhör då mognadsfasen av hjärnan, att det här finns det en inprogrammerad tågordning liksom. Att Vissa till exempel spädbarnsreflexer finns ju inte på plats när de är födda.
Mm.
Utan de kommer gradvis. Och det har ju med myelinisering att göra. Så man kan väl kanske tänka sig att det är de evolutionärt viktigaste eller äldsta delarna som myeliniseras först.
Vilka är det?
Ja, de primära motoriska funktionerna och sedan sensoriska funktionerna.
Så vad är det rent, liksom, var det ligger i hjärnan? Betyder det att det är inifrån och ut? Eller bakifrån och fram? Eller vad är...
Det är snarare från primärt till associationsbanor. Alltså först de primära och sedan associationsbanor. Och när det gäller associationsbanor så är det snarare en gradient från bakre delar till främre delar.
Att det börjar liksom i nacken och myeliniseras mer och mer?
Lite grann fram. Så.
Lite grann så.
Men det är den processen då som inte blir färdig förrän långt upp i åren, upp i 20-årsåldern. Så såklart, här finns det dels en färdig ritning för vad som händer. Men sen så påverkas det ju också av vad vi gör. Att hjärnan börjar anpassa sig efter till exempel läsning. Så att de barnsystemen påverkas och hjärnan specialiseras. Att språk till exempel lägger sig i vänster hjärnhalva. Och sedan så är det en tredje fas som kommer, och det är ju snarare då träningsfasen. När du väl har ett system för språk, du kan börja identifiera bokstäver, och du etablerar att det finns en koppling mellan språkområden, olika språkområden, området som identifierar bokstäver till exempel, och området som avkodar ljuden.
Mm.
En sån koppling måste det finnas. Senare kommer den här träningsfasen då, där du måste till tiotals, hundratals, tusentals timmar av träning för att förbättra funktionen i det här systemet. Så man kan säga att det är tre olika faser. Först en liksom inprogrammerad mognadsfas i hjärnan.
Som är genetiskt styrd förbestämt.
Som är väldigt mycket genetiskt styrd. Och den andra är liksom när man anpassar funktionerna efter de liv vi lever. Mm. Och de tredje en träningsfas.
Ska man tänka att träningsfasen är det någonting som vi är kvar i resten av livet sen? Att förfina de här?
Ja, jag menar hjärnan påverkas av vad vi gör livet ut, såklart. Det gör den ju.
Men de här tre faserna, det här är ju superintressant. Mm. Kan man liksom sätta konkreta år på dem? Det beror på säkert olika vilka färdigheter vi pratar om.
Ja, och jag tror att de överlappar också. Grovt så är det ju väl först mognaden, sedan specialiseringen och tredje träningen. Men de överlappar ju gradvis. Och det beror på vilken funktion vi pratar om. Pratar vi om språk till exempel, så är det ju tydligare. Där ska
systemet... Språk, vad kan vara år, konkreta år på de där faserna?
Nej, men där finns det ju... det är ju ett av de få fall där vi ser att det finns ett utvecklingsfönster, till exempel för uttal. Du lär dig inte prata utan brytning för det mesta om du inte har lärt dig språket för liksom prepubertalt. Lär dig ett språk som du lär dig först när du kommer i puberteten, där det kommer du inte uttala perfekt.
Och tyder det då på att det finns att fas 3, då, den här förfiningsfasen, att den börjar någon gång i puberteten vad det gäller just språk?
Vad det gäller just språk så finns det ju ett sånt fönster. Det är mindre tydligt för andra funktioner och de flesta är nog lite skeptiska till det här att man ska finnas fönster som stängs. Att det, hjärnan är mogen till förändring väldigt långt upp i åren.
Mm. Hur är det med sociala färdigheter? Nu, eftersom jag råkar vara intresserad av autism. Vad är din bild av det? Hjärnans utveckling vad gäller liksom social kognition? Det är ju hur brett som helst såklart. Men finns det någonting man kan säga om det?
Jättesvårt att säga någonting kort. Jag menar, vi vet att barnåren är viktiga såklart. Det vet man till exempel från de här hemska exempel med barn som föds upp i barnhem med bristande omvårdnad och så vidare. Där
extremt bristande
omvårdnad. Extremt bristande omvårdnad. Så där, det är ju ibland liksom skador som nästan inte går att reparera. Mm. Men vi vet ju också att nu med massor med forskning som kommer ut på tonårsperioderna, där händer det också fortfarande upp i de åldrarna. Så sker förändringar av vår sociala funktion och hur vi förhåller oss till andra som man också kan se i hjärnans aktiveringsmönster och struktur.
Vad är det man kan se då? Vad är det som utvecklas i tonårshjärnor fortfarande som får effekter på sociala färdigheter?
En teori om tonårshjärnan här är ju att det finns en imbalans i när olika system mognar. Så att system som har med belöningsfunktioner till exempel och social tillhörighet och så vidare är på plats tidigare än kontrollfunktioner som har med prefrontalkortex att göra. Och att det här betyder att, eller kan förklara varför tonåringar till exempel reagerar och är drivna väldigt mycket av möjliga belöningar, men inte alltid har fulla konsekvenstänkandet på plats.
Aha.
Så att de därför beter sig annorlunda än ett barn där båda systemen är omogna, eller en vuxen där båda systemen är mogna. Liksom.
Mm.
Att det finns en förskjutning i balansen just under tonåren som förklarar varför de drivs särskilt mycket av möjliga belöningar och att social tillhörighet också är ännu mer viktig och avgörande för besluten i vissa åldrar där.
Och det gör att om man är då som tonåring då mer driven av potentiella belöningar än tänka två steg bort och se de negativa långsiktiga konsekvenserna, det du säger. Vad riskerar man att utveckla för beteenden då om ens hjärna fungerar på det sättet?
Nej, men då menar man det kan delvis förklara varför man tar ogenomtänkta risker med droger till exempel, att som man inte tänker igenom hela vägen. Eller att man inte är riktigt mogen att köra bil och så vidare.
Mm.
Det är därför som bilfirmer är väldigt obenägna att hyra ut till yngre personer. Liksom.
För yngre personer? Nu pratar du inte 18-åringar utan även lite senare.
Ja, precis. Alltså att man, jag tror att vissa, när man tittar på olycksstatistiken så är den ju högre. En bit upp i åldrarna där, 25 års ålder.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Du var ju lite inne på det här med att det finns, att det kan finnas variation mellan individer. Finns det liksom en generell faktor, liksom, du vet så här, omogen hjärna sa man förr i tiden. Han har lite omogen hjärna. Finns det någon underlag för att säga så, att vissa personers hjärnor mognar långsammare generellt?
Jo, men det gör det nog. Att det finns en skillnad där. En del skillnader försvinner inte, utan de blir bara större. Men en del mognadsskillnader kan försvinna. Så att det kan vara ett åldersgap. Liksom. Vissa sexåringars hjärnor ser ut som sjuåringars, andra sexåringars mer som femåringars. Vi gjorde någon sån studie där vi använde oss av metoder som kallas för maskininlärning. Och matade in all hjärndata från barn i olika åldrar, så att man kunde detektera en så kallad hjärnålder. Då,
liksom. Ah, wow. En åldersekvivalent på
hjärnan. En åldersekvivalent. Och sedan så använde vi den modellen för att titta på just sexåringar. Och frågan var då, är det så att de skiljer sig? Och svaret på deras hjärnålder då. Och det svaret var ja. Och det andra frågan då var, har det några konsekvenser? Och där var svaret också ja. Det spelade väldigt stor roll för deras både kognitiva förmåga och matematiska förståelse.
Wow. Mm. Men hur, jättesvår fråga, hur mycket skiljer det sig? Alltså om man har någon sorts spridning kring den här normal sexåringen.
Jag kommer inte ihåg exakt, men det är definitivt plus minus ett eller två år.
Ja. Oj, wow.
Mm. Och då kan man ju filosofera att kanske om det här misstolkas då som beteende, så får man en diagnos medan man egentligen bara behövde ett år till på sig att mogna.
Mm. Tycker du att det här liksom, att man borde ta hänsyn till det här liksom med, när man börjar skolan eller?
Förr i tiden så fanns det ju ett sånt mognadsprov som man hade. Och sedan så tog vi bort det och sa att det här, jag har inte följt den debatten om varför man gjorde det. Men resultat som de här, den studien och många andra studier visar ju definitivt på att det finns variation här. Du behöver inte kalla den för onormal, utan det är helt enkelt en variation som man borde ta hänsyn till.
Och du sa också att den spridningen som finns kanske i viss mån försvinner sen när man blir äldre.
En del av den kan göra. Andra svårigheter kan ju stå kvar. Uh-huh. Och dessutom blir större. Så man kan inte generellt säga att alla skillnader försvinner. Men en del verkar det finnas en mera generell mognadsolikhet som kan försvinna.
Så det är större variation inom sexåringars hjärnor än mellan vuxnas hjärnor?
I en del aspekter.
Vilka aspekter och vilka inte?
Jag vet inte om man kan säga det generellt. Det här, när man gör såna här studier på hjärnålder, som vi kallar det. Det har man gjort i en del andra grupper också. Då tittar man på, i många av de här studierna så tittar man på hela hjärnans struktur. Det vill säga du matar in all hjärndata du har, både grå substans och vit substans. Och så låter du ett system bara använda den här informationen så bra den kan för att kunna predicera ålder. Och då ser man att du kan få fram en så kallad hjärnålder. Den verkar spela roll för en mängd olika funktioner.
Men då vet man inte vad den har tagit hänsyn till.
Nej, precis. Det kan vara lite av varje. Det kan vara balansen mellan två områden eller relativa tjockleken. Och det händer massor med saker i alla områden hela tiden. Där, så
det. Och den gör det mycket bättre än en människa hade kunnat göra den.
Ja, tyvärr. Så slår maskinerna oss.
När vi ändå är inne på det här med individuell variation. Hur är det här med att vissa människor är mer höger hjärnhalva, andra människor är mer vänster hjärnhalva?
Nej, det där är väl mer av en 60-talsmyt.
En 60-talsmyt?
Jag tror att det var då man började att säga att västerlandet är vänster hjärnhalva och österlandet är höger. Var det inte det? Att, det att man är kreativ i höger och inte och så vidare. Och logisk i vänster. Och det finns ju inte... Ja, så det tror jag är 60-tals poppsykologi.
Nej, men det finns ju ändå vissa sådana variationer på att vissa människor är högerhänta och vänsterhänta. Speglar det hur hjärnan är organiserad då? Ja, det är klart att
det gör
i någon mening.
Mm.
Men på något meningsfullt sätt då? Att...
Ja, vad vi vet är ju att till exempel matematik sitter väldigt tidigt och tydligt i höger hjärnhalva. Och vi vet att kreativitet inte ligger i mer i höger än i vänster till exempel. Så det är inte så att vänster är en logiska och den högra är den känslosamma på så sätt.
Det är inte så.
Nej. Språkfunktionerna är det mest tydliga exempel på lateralisering. Att de ligger i vänster hjärnhalva.
Men ditt forskningsfält, eller som jag har förstått i alla fall, det du har forskat väldigt mycket på, är ju det här med hur mycket man kan påverka den här förprogrammerade utvecklingen. Berätta, liksom, vad är hypotesen och vad är metoderna som ni använder för att undersöka det?
Nej, det vad vi tittar på är ju utveckling och plasticitet. Så att vi har ju bland annat då tittat på arbetsminnesträning och sett att ja, men du kan träna arbetsminne. Arbetsminne är ju förmågan att hålla relevant information i huvudet. Det är väldigt viktigt för att komma ihåg planer och kunna komma ihåg vad det är man ska koncentrera sig på.
Mm. Förut var det alltid ett telefonnummer man skulle komma ihåg, men det är ingen som behöver längre.
Ja, nej. Så vad vi kunde visa var att ja, den här funktionen går att tränas upp. Så det där är ju ett exempel då på att på plasticitet, det vill säga att inte också högre kognitiva funktioner kan påverkas med träning. Och senare då har vi gått vidare och vi och andra forskare använder det här till ett redskap för att försöka förstå vad händer i hjärnan när man tränar upp kognitiva förmågor. Så nu finns det ju forskning på genetik bakom det här, det finns studier av möss på det här, det finns studier av apor som gör arbetsminnesträning och det finns barn och vuxna och olika patientgrupper där man försöker hitta helt enkelt vilka faktorer premierar kognitiv plasticitet.
Förlåt, för alternativhypotesen hade varit att det inte går att träna högre kognitiva funktioner.
Ja, att det bara är, om du kommer ihåg, vi pratade om olika faserna. Fas 1 är liksom att du är den hårdkodade fasen. Att du bara, hjärnan utvecklas visserligen, men allt sker efter en specifik genetisk mall, ritning. Mm. Och det är inte så mycket att göra åt. Och vad vi menar då på att visst, genetiken är viktig, men det finns en andra fas här också som handlar om miljöpåverkan och att högre kognitiva funktioner påverkas av miljö och träning.
Men alla vet ju att man kan typ så här, jag vet inte, lära sig jonglera när man är vuxen.
Mm.
Men det är ju såklart inte en högre kognitiv funktion, så det var inte intressant.
Nej,
det visste
precis,
man, det kan påverkas.
Ja.
Men det man inte trodde var att det går att påverka även såna här liksom grundläggande...
Mer grundläggande psykologiska förmågor, ja.
Som arbetsminne då. Okej. Men hur funkar det om man tränar arbetsminne? Liksom, vad händer neurologiskt?
Ja, det här är som sagt, det finns ju flera hundra studier på olika effekter. En tydlig effekt man ser, det är att kopplingarna mellan områden verkar förstärkas. Så att varje psykologisk funktion är beroende av nätverk av områden. Det är inte bara ett enda område. Arbetsminne sitter inte i ett enda litet område, utan arbetsminne är beroende av ett nätverk av områden som kommunicerar med varandra. Och vad man sett här är att vid träning så förstärks kopplingarna mellan de här områdena. Alltså nätverket blir mer stabilt och kommunikationen mellan områdena förbättras.
När du säger nätverk över hjärnan, liksom hur hela hjärnan, att det kan vara från längst fram till längst bak? Liksom.
Ja, det är ett nyckelnätverk är områden i gässloben som kommunicerar med området i pannloben, alltså parietalloben och frontalloben.
För just arbetsminne?
För arbetsminne, ja.
Mm. Och då är det, men ser man också att själva områden, de separata områdena påverkas, eller är det framförallt kommunikationen mellan dem?
Man har sett påverkan på enskilda områden också, men så att det går ju hand i hand. Om du får bättre kopplingsmönster så påverkar det områdena också. Men till exempel har man då en amerikansk grupp. De använder sig av transkraniell magnetisk stimulering. Och vad det är att man ger en magnetpuls på hjärnan. Och den här ger en liten urladdning på ett område som sen sprider sig till andra områden.
Alltså den avaktiverar ett område?
Nej, snarare aktiverar.
Snarare aktiverar, okej.
Okay. Väldigt kort puls, alltså det är bara en bråkdel av sekund. Och sedan så kan man använda EEG för att mäta hur sprids nu den här vågen över resten av hjärnan. Så det gjorde de före och efter arbetsminnesträning då. Och såg att pulsen sprider sig mer effektivt efter träning. Andra studier har använt sig av metoder där man tittar på hjärnans spontana vågmönster. Någonting som kallas resting state korrelationer, alltså att om du bara lägger dig och blundar så kan man upptäcka att olika områden kommunicerar med varandra och att så att det går som vågor av aktivitet upp och ner och där de här vågorna i olika delar av hjärnan är synkroniserade. Så du kan bara lägga personer, de får blunda och så detekterar man det här mönstret och det här mönstret då. Och då uppstår det spontant olika nätverk i hjärnan där de här vågformerna, de spontana vågorna, går i takt.
Mm. Vilket tyder på att de hänger ihop då?
Vilket tyder på att de pratar med varandra helt enkelt, så att de påverkar, ömsesidigt påverkar varandra. Det är därför det blir ett nätverk. Mm. Och sen kan man då mäta hur stark är den här kopplingen mellan olika områdena. Och det är också en metod som forskargrupper har använt sig av och sett att det blir en förstärkning av nätverken efter kognitiv träning.
Coolt. Mm. Får det här några funktionella effekter? Liksom? Om man har då ett tätare arbetsminnesnätverk. Får det effekter när man går runt på stan och ska komma ihåg om man ska handla för mat? Och...
Ja, det finns väl en rad studier som visar på liksom att det har ekologiskt relevanta effekter också. Till exempel förmågan att komma ihåg instruktioner. Det är ju någonting som man använder arbetsminnet till hela tiden.
Alltså till exempel ens mamma säger ta på dig stövlarna och ta paraplyet innan du går till kompisen.
Yeah.
Det kommer ihåg sådana liksom följder av instruktioner.
Yeah.
Så det är alltså att arbetsminnesträna får effekter på den sortens, vad du kallade det, ekologiskt relevanta beteenden. Ja, det har det.
Ja.
Okej.
Okay. Och förmågan att koncentrera sig i dagliga livet som också har ju med att göra att man ska komma ihåg vad det är man ska göra härnäst. Liksom.
Tycker du, för nu vet jag att det finns liksom strukturerade träningsprogram för det här som du har varit med och utvecklat.
Mm.
Men kan man träna det även, liksom, kan man tänka att det är en färdighet som man ska träna bara till vardags? Ostrukturerat eller vad man ska säga. På samma sätt som man tränar, jag vet inte, att cykla eller att klä på sig och sånt där.
Jag är ju biased här i det här fältet.
Det vet jag.
Så det får du ju ta med en nypa salt, men ja, jag tycker att den insatsen, några timmars insats, är ganska lågt pris på om man nu får en bättre förmåga att komma ihåg instruktioner till exempel.
Eftersom det är en sån viktig färdighet. Superintressant. Om du skulle liksom vilja rekommendera någon vidare läsning på det här området, då vet jag att du har ganska nyligen skrivit en bok. Det var 2016 så att den kom.
Ja.
Vad heter den?
Hjärna, gener och jävlar anamma.
Vad får man lära sig om man läser den?
Det handlar väl mycket om de här frågorna som vi har diskuterat här. Vad är det som driver utvecklingen? Hur går det till? Hur formas hjärnan när man lär sig matematik eller läsning eller arbetsminne? Och också diskussioner om interaktioner mellan gen och miljö här. Hur det inte är antingen genetik eller miljö utan hur de griper in i varandra.
Mm.
Och forma hjärnans utveckling.
Och jag tänker verkligen att det är en viktig poäng som du gör i det här med att man kontrasterar det mot liksom den gamla modellen som var att det bara var gener ger en förutbestämd hjärna och den är som den är och sen kan man lägga på beteenden ovanpå det på något sätt. Men det du säger är att det spelar roll vad man faktiskt försöker påverka i miljön. Eller hur? Hjärnan, gener och jävlar anamma. Det är en sån här tungvrickartitel. Det är väldigt bra. Tack Torkel.
Tack för.
Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och så finns det på Instagram, där heter vi barnpsykologerna_pod.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.